Karin Boye har skrivit: ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Ja, nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider. Tyngden drar dem neråt. Hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då när det är värst och inget hjälper. Brister som i jubel trädets knoppar. Då när ingen rädsla längre håller. Faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya. Glömmer att de ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar världen.
Ska vi be tillsammans? Du som har skapat världen, Herre, och som håller den i din hand. Tack att du håller våra liv i din hand, vår tillvaro, alla dagar, alla andetag, allt vi är, allt vi hoppas och tror, allt vi bär. Tack att du håller det i din hand. Tack Gud för den här möjligheten att fira gudstjänst tillsammans. Att det inte är en föreställning, ett program, en allmän upplevelse, utan att det handlar om ett möte med dig. Tack att vi får fira dig idag, Gud. Att du lever, att du är verksam, att du skapar i oss och i vår värld. Tack att vi får vara en del av det skapandet. Tack att det är det du kallar oss till. Att vi får dras in i en helig skapelse dans där vi får i allra högsta grad vara närvarande med hela våra liv. Tack Gud att du är här. Jesus Kristus, jag ber för det ord som ska predikas. Tack att du är ordet. Att ditt ord är ljus. Lys upp vår själ. Lys upp våra liv. Kom helig ande. Vi behöver dig. Amen. Amen. Tro och liv är ju rubriken för den här söndagen i kyrkoåret som vi följer i den här församlingen. Vi försöker predika över de texter som så att säga blir oss givna på det sättet. Och det är en fantastisk utmaning att göra det. Och jag har lyckats predika vid den här söndagen vid två tillfällen tidigare faktiskt, som just heter Tro och liv, då med andra texter. Och i ärlighetens namn så trodde jag inte på den här predikan idag som jag ska hålla, utan jag tänkte jag tar en gammal som var ganska bra tyckte jag, men som jag tror Gud ville tala med oss om. Men så blev det inte, utan jag hamnade i den här predikan som jag nu vill hålla. Därför att Guds ord är ju levande. Guds ord är ju skapande. Och jag tror att den här predikan ska vara nu. Och den ska vara till dig och mig. Så be i ditt hjärta att den helige ande ska lysa upp ditt inre. Och ta emot bibeltexten från Matteus evangeliet, det 21 kapitlet. Jag skulle föreslå att du reser dig upp och lyssnar till verserna 28 och 31 i Matteus 21. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Då svarade de: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Amen. Varsågod och sitt. Det är en liknelse från Jesus som vi kastas in i utan några förord här i texten just idag. Men vi ska veta att Jesus är i Jerusalem och att han är i templet och att han blir, får man väl ändå säga, påhoppad av överstepräster, av andliga och kyrkliga ledare. Och så svarar han på det här sättet. Det är dagen efter för Jesus. Han befinner sig alltså i Jerusalem och i templet som han dagen innan red in i på en åsna under pompa och ståt. Vi kan berättelsen, vi kan tänka på advent när vi sjunger Hosianna, Davids son. Vi kan se palmbladen, kvistarna. Vi kan se hur man strör ut mantlarna på vägen när Jesus drar fram. Det var fest, kan man säga, i Jerusalem när Jesus red in dagen innan. Och senare den här dagen, samma dag, så hade han besökt templet och så hade han sett hur man är där istället för att be, hade börjat sälja och köpa prylar. Han hade blivit så illa berörd så han hade blivit vred. Vred på riktigt och drev ut alla dessa månglare ur templet och sa: det här är ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och när han hade gjort det så började Jesus betjäna de sjuka och svaga där i templet. De kom till honom med sina krämpor och han helade dem, han rörde vid dem. Och det här blev de skriftlärda, översteprästen och alla väldigt provocerade av. Och de frågade sig: vem är han egentligen? Och de attackerade honom, de attackerade Jesus och frågade: har du verkligen fullmakt att göra det du gör? Och då hade han svarat dem med en annan liknelse som vi kan läsa lite innan i det här kapitlet, i det här sammanhanget. Och när han hade dragit den liknelsen så hade de inget svar, översteprästerna, därför att de var rädda på att oavsett vad de svarade så skulle det bli fel. Och att folket skulle vändas emot dem. Så de teg och sa: vi vet inte. På den fråga som Jesus ställde då. Så det har varit en turbulent dag för Jesus dagen innan. Han red in under pompa och ståt. Han drev ut månglarna i templet. Han betjänade de sjuka. Han blev attackerade av översteprästerna för det han gjorde. Så han drog sig tillbaka, lämnade stan och sov under natten i Betania. Men nu är det alltså dagen efter. Och nu är han tillbaka i staden och i templet. Och här börjar han återigen i templets förgård, den första delen av templet, undervisa människorna som kom dit. Och det var vanliga människor. Det var alla de som ville höra på. Det var så att säga Svenssons. Men det var också så kallade syndare, tullindrivarna, hororna. De satt där och lyssnade. Och när han sitter där så blir han återigen påhoppad av de andliga ledarna. Och de frågar: vem är du egentligen? Och nu ger han dem en liknelse, och det är den vi kastades in i här, av de två sönerna som båda fick samma fråga: vill du gå ut och arbeta? för mig i min vingård. Och i den sista versen vi läste, i vers 32, så får vi en hint om vad det egentligen Jesus är ute efter i den här liknelsen. Han säger, Johannes, alltså Johannes döparen som hade kommit innan Jesus, han kom och han visade er vägen, alltså ni överste präster och andra. Han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er. Jesus liknar här överste prästerna och de äldste vid den andra sonen i den här liknelsen. Alltså den son som faktiskt säger ja att arbeta i vingården, men sedan aldrig gick. Alltså de som stod kvar. Jesus såg överste prästerna som de som stod kvar och som aldrig gick. De hade svarat ja, men de gick aldrig. De stod kvar och svullnade om fötterna och de stelnade i sin tro. Och det var så tydligt. Nu ville de liksom sätta åt Jesus, han som var hotet mot deras makt och inflytande. De var rädda för allt. De var rädda för de svaga, för syndarna och naturligtvis för Jesus själv, som inte lät sig hunsas. Och med skrämselstaktik så hade de försökt tysta Jesus. Det här var den andra sonen. Alltså de som hade sagt ja. Tullindrivarna och hororna illustreras av den första sonen i liknelsen. Alltså de som svarat nej på frågan, vill du gå ut och arbeta i min vingård? Men sedan ångrat sig. De som hade tvekat. Som hade tvekat inför ett liv i ljuset. De som hade blivit kvar i mörkret. Som hade kämpat med synd. De som drogs allt längre ner. Det var alltså den första sonen. Nu hade de hört och sett genom Johannes och nu genom Jesus rättfärdigheten dra fram. De fick smaka kärleken i ögon som inte dömde dem. Nu satt de här framför sin mästare, eller framför Jesus, och lyssnade och blev berörda i sitt liv. Tron är starkt sammanbunden med hela kroppens gensvar. Alltså det räcker inte med munnens bekännelse. Det räcker inte med att säga ja. Tron handlar om att göra sitt liv till detta ja. Och det är det som är Jesu poäng när han konfronterar, eller när han svarar upp mot översteprästerna. Det är inte i första hand i våra ord som efterföljelsen blir tydlig, utan det är naturligtvis i stegen. Och då kan man fråga sig, hur ser trons karaktär egentligen ut? Tro och bekännelse, det är ju begrepp som vi använder, och det är begrepp som kanske ibland blandas samman och vi inte riktigt vet vad det står för. Munnens bekännelse, det kan vi läsa, är avgörande. Det är ett avgörande steg för ett liv ut i trons värld. Att bekänna att Jesus är Herre. Men bekännelsen är också mycket mer. Det stannar inte där. Bekännelsen är också något att uttrycka i hela min varelse. Bekännelsen är inte bara de där orden, utan det är hela min livsstil. Och tron, ja, det är ju mycket mer än ett ställningstagande. Jag tror på det, jag tror på det. Jag tror si, jag tror så. Tron är snarare ett förhållningssätt till hela min varelse, till hela min existens. Tron är en riktning. Det här är vägen jag vill vandra. Tro och liv är integrerat med varandra. Du och jag kanske ofta har fått höra, i alla fall jag, att man inte ska lova mer än man kan hålla. Och av naturen så är vi ganska så försiktiga med att ta till liksom stororden om hur vi ska leva våra liv, vad vi ska göra och vilka vi är. Vi vill väldigt ogärna, som vi säger, lova runt men hålla tunt, säger man så. Jag använder aldrig det uttrycket, men jag tror att det är så. Alltså, vi är ganska duktiga i det här landet som ibland kallas landet lagom, att säga inte ska väl jag, och inte, och jag är ingen talare, men jag kan ju ändå dela några ord. Och så på något sätt garderar vi oss. Vi vill ju inte säga någonting som vi inte kan leva upp till. Det är ju få som ställer sig i talarstolen och säger, jag är en utmärkt talare, nu ska ni höra här. För det skapar en förväntan. Jag kanske inte kan leva upp till det. Utan hellre slå in någon slags underläge. Vi håller låg profil. Så är vi i alla fall uppfostrade i vårt land, tror jag. Hellre vara lite oupptäckt och lovande än upphåsad för att sluta som en besvikelse. Vad säger vi? Det kan man ju fråga vilken idol som helst. Oavsett vad det gäller. Det är inte så lätt man väl står där överst på prispallen och liksom egentligen allting bara kan gå ut för, eller hur? Man kan inte bli så mycket bättre, man kan inte bli så mycket mer hyllad. Det kan egentligen bara gå ut för. Hellre att vara lite underdog. Vi vill inte vara några vandrande besvikelser, några misslyckanden som går runt här på jorden. Våra värsta recensenter är ju ofta vi själva. Vi refuserar oss själva. Men vi vill ha täckning för vår livsstil. Och ändå så sker det allt för ofta det där som Paulus beskriver, att vi gör det vi inte vill göra. Och kanske inte minst att vi aldrig får det där gjort som vi egentligen vill göra. Jag skulle påstå att som kristna, som troende, så har vi gjort det väldigt svårt för oss på riktigt när vi ställt oss bakom en så radikal gestalt som Jesus. Vi har en gång sagt ja till att arbeta i hans vingård. Vi har sagt ja till att leva i honom och bära frukt. Alltså, vad har vi gjort? Vi har sagt ja till att älska Gud, alltså över allting. Att Gud ska komma först i våra liv. Men för mig räcker det ju att se på mina prioriteringar och min tid för att förstå att det finns så mycket som slåss om första platsen i mitt liv. Och vi har sagt ja till att älska vår nästa som oss själva. Och då kan man ju undra, var i den livsstilen avundsjukan, oförsonligheten och likgiltigheten kommer in? Alltså, vi har inte gjort det lätt för oss när vi har ställt oss bakom Jesus och sagt ja, jag vill arbeta i din vingård. Och då kan man ju fråga, är det här vi ska lägga oss ner i vårt dåliga självförtroende nu då? Och själv dö? Är det nu vi ska kränga av oss fromhetens kostym och med händerna i vädret kliva ur vår kvava andlighet med orden jag ger upp? Det var fint formulerat. För vi vill ju vara trovärdiga som kristna. Vi vill ju svara upp mot ett ja som vi kanske bär i våra liv. Vi vill inte säga det ena och med våra liv göra det andra. Vi vill vara sanna och genuina. Så vad är det vi försöker bevisa? Hade det inte varit ärligare att aldrig svara ja, eftersom mitt liv ändå aldrig riktigt lever upp mot det här ja? Tänk om det funnits en tredje person i den här liknelsen, en tredje broder som säger nej och sedan gör nej. Världen är säkert full av havererade trosprojekt. Det är liksom ett ja aldrig velat ta sig, och där accepterandet av ett nej till slut blir en befrielse från krampaktiga försök att leva ett liv som kristen. Alltså, man har sökt och letat, man vill säga ett ja, men till slut inser man att nej, det går inte. Ett slags havererat trosprojekt. Och ett sånt, säkert helt ärligt trosprojekt, det berättade en sångerska som heter Eva Dahlgren om i Sommar, alltså P1 Sommar. Jag vet inte om ni hörde det. Det går att lyssna på webben efteråt, väldigt bra faktiskt. Flera kvällar i sommar så har jag och min fru slutat med att lyssna på något, dagen med att lyssna på program om någon radioprat eller någon sommarpratare. Och Eva Dahlgren berättar om sitt sökande efter tro. Hon fick nämligen frågan för ett antal år sedan av Svenska kyrkan om att skriva en dödsmässa, ett rekviem, texten till ett rekviem. Och det kom ju i det här efter tsunamin som blev en nationell katastrof. Kyrkan behöver ha en slags sorgemässa. Och så frågar man Eva, du som är så bra på texter och verkar existentiell, kan inte du skriva någonting? Och de satt ner och fikade och pratade om det här, och prästen slutar samtalet med frågan, för du tror väl på Gud? Och Eva svarade, hon kände inom sig att hon inte visste, men vågade inte svara det. Så hon sa, ja, jag tror det och sådär. Men ge mig 3 veckor så ska du få ett svar om jag tror eller inte. Ja, för det är ju viktigt för oss att du tror på Gud om du nu ska skriva en mässa, sa prästen. Och så börjar de här 3 veckorna som ett projekt i Eva Dahlgrens liv att försöka hitta en tro. Och hon gav sig ut på långa promenader. De blev längre och längre. Hon sökte och sökte överallt. Bad om tecken, om bevis. Men ingenting hände. Men någon slags stress i sitt hjärta så närmade sig den här dagen hon skulle lämna sitt besked till prästen. Och hon sitter där och vet att nu måste jag lyfta luren och ringa och ge mitt svar. Det är ju ett väldigt bra gig att få skriva en mässa, men jag måste ju vara ärlig. Men det är emot min värdighet att säga att jag inte vet. Jag har fått lära mig att man alltid måste ha svar på tal. Så hon sjunker ner med huvudet mot skrivbordsskivan och så sitter hon och tänker. Och så börjar hon tänka på alla snedvridna trosuttryck. Alltså alla märkliga saker som finns i alla världens religioner. Från människor som säger sig ha en tro. Som får unga pojkar att begå självmord för sin kärleks skull. Hon börjar tänka på den lilla flickan som blir våldtagen och gravid och sen förskjuten av kyrkan för det. Hon börjar tänka på afghanska skolflickor som tvingades in i sin brinnande skolbyggnad för att deras huvud inte var täckta med tyg. Alla dog. Och hon börjar tänka på alla barn som blivit utnyttjade av präster. Och så här fortsätter hon att tänka och rada upp alla omöjligheter till tro. Och så säger hon, jag känner mig så lurad. Jag ger dig 5 minuter, Gud. Här har du chansen att få en predikant. Och så går minuterna, men det händer ingenting. Hennes svar till kyrkans man blir till slut, när han svarar i andra ändan, jag vill inte tro. Och så säger hon mot slutet av sitt program att hon har lyft på hatten. Den hatt som hon aldrig passade i. Trons hatt. Det är en ganska skakande berättelse. När jag började lyssna på det här programmet så kände jag, wow, hon är en sökare. Vad bra, det har jag alltid trott. Hon tror på Gud, vad häftigt. Och så slutar de med att säga att jag vill inte tro. Och det Eva Dahlgren, får man väl ändå säga, med nyktra ögon sett i sitt sökande efter en tro på Gud, det är ju förmodligen det mänskliga misslyckande som så många av oss känner igen oss i och brottas med på ett eller annat sätt. Alltså tron som har blivit bara ord, som har blivit en lag, som har blivit en form, men aldrig blivit ett liv. Ett ekande glapp mellan ett munnens ja och ett liv som var tänkt att andas och genomsyras detta ja. En brusten kärleksrelation med Gud som förvridit sin maktfullkomlighet bland många ledare i världens alla religioner. Och som gjort sig till gudar över både sig själva och andra. Eva Dahlgren känner sig så lurad när hon tänker på det. Så hon vill inte tro. Vad är det för mening att ens försöka tro när det ändå verkar innebära en enda lång känsla och upplevelse av misslyckande och otillräcklighet? Tro och liv. Här finns det ett allvarligt missförstånd av tron som inte är Eva Dahlgren specifikt, men som kanske är ditt och mitt också. Kristen tro är platsen för just detta misslyckande. Det var därför horor, tulltjänstemän eller tullindrivare och andra misslyckade människor samlas kring Jesus. För var skulle de ta vägen? Det var platsen för deras liv. Och det var därför han dog, Jesus. För att våra misslyckade försök till tro genom historien inte skulle sluta som någonting misslyckat. Alla har misslyckats. Eva Dahlgren har misslyckats. Mikael Jonsson har misslyckats. Överste prästerna, pastorerna, diakonerna, hororna, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, alla har misslyckats och gått miste om härligheten från Gud. Vår möjlighet, den enda möjligheten, ligger i någonting som är en hemlighet och som är fördold. Och som Johannes kom med och som Jesus kom med. Och det är frälsningen. Genom att en tar på sig alla misslyckanden och dör. Frälsningens själva råmaterial är inte något välformulerat, något välansat, något starkt, något stort. Frälsningens råmaterial är brister och misslyckanden. Det är allt han begär, Jesus, att vi ska ta emot honom. Säga ja, men kanske utan att faktiskt kunna garantera vilket liv vi kommer att leva i spåret av detta ja. Det är allt han begär, ett ja. Resten är hans verk. Det Jesus åtrår är vår fortsatta öppenhet och våra försök. Visst är budskapet i den här liknelsen att det är bättre att faktiskt säga nej och sedan göra ja än att säga ja och göra nej. Men det kan ju vara så att både du och jag står här med ett ja och ett nej. Alltså en del har stått med ett nej. De läste vi om här. Horor, tullindrivare. Men de har vänt sitt liv till ett ja. De har sagt ja och tagit emot Jesus. Oavsett om vårt ja blir ett nej eller vårt nej till slut blir ett ja, så är det samma väg som erbjuds. Det är frälsningens väg. Det är samma omvändelse som gäller för alla. Och det finns ett ord som Jesus till och med har med i sin liknelse mot slutet. Ett ord som vi kanske är lite, känns lite omodernt ibland. Men det är ordet ånger. Ordet ånger, smaka på det. Jag vet inte vad det berör i ditt liv. Men ånger är något underskattat. Ånger ger faktiskt en tillgång, en nyckel till Guds rike. Oavsett hur vår väg ser ut. Det är ångern och omvändelsen som öppnar detta rike för tullindrivarna och syndarna. Och på samma sätt så är det bristen av ånger hos de hårdhudade judiska ledarna. Trots att de har till och med sett syndarnas tro. Det är den bristen på ånger som stänger dem ute från det verkliga livet i frälsningen. Ången, det är klappen på porten till Guds rike. Nåden, Guds kärlek, är dörren som öppnas från insidan. Och det är för att våra liv befinner oss just i den här kampen mellan ja och nej och ja, som jag har bett Andreas Sandahl att läsa några rader av Marcus Birro, och jag har bett Fredrika att läsa en dikt av Karin Boye. Därför att det kanske kan vara nyckelord till en väg framåt i tron för oss. Att inte tron bara blir någonting med munnen utan med våra liv. Därför, som Marcus Birro säger, det finns så många sätt att gömma sig. Bakom framgång, yta, sorg, vrede. Vi snickrar på våra fasader hela livet. Och det är inte bara översteprästerna som gör det, utan det är även du och jag. Försöken och viljan att växa i denna tro på alla områden i våra liv, det är en väg, en välsignelse. Och vi ska veta att ett misslyckat försök till att bli ett ja med hela sitt liv, det är faktiskt inget annat än grus som blir till guld vid Jesu kors. Därför att våra misslyckanden är råmaterialet. Vi utmanas till daglig ånger och omvändelse i våra liv. Därför att det är vägen. Ödmjukhetens väg in i trons rike. Och när Karin Boye skriver om att det gör ont när knoppar brister, så berättar det väl någonting om våra liv. Att det faktiskt kan göra ont att växa i tron. Det är en smärta. För en del kommer tron så här, och sen är man en evangelist med hela sin person från dag ett. För andra tar det många, många år, kanske till ett liv, att komma fram till en tro. Och för en del som mig, så har vi gått ner i en dopgrav när vi var 11 år gamla och sagt att jag vill arbeta i din vingård. Och så där en 27 år senare så står man här och så undrar man, hur har det blivit med allting? Och utan att söka efter något dåligt självförtroende, så kanske man ändå kan säga att det är inte utan viss smärta att bli hel och överlåten i sitt ja. Det kan göra ont, det kan kosta, det värker och det sliter på oss. Det gör ont för det som växer och det som stänger. Det är svårt att vara oviss, rädd och delad. Det är svårt att vilja stanna och att vilja falla. Tro och liv hör ihop. Utmaningen till dig och mig idag är att se oss som goda misslyckare, om man nu kan göra det. Inte för att vi är dåliga oss själva, men därför att just det som är våra brister är vår stora möjlighet. Därför att då kan Gud bli större. Jesus kärlek kan bli större därför att vi är beroende av den. Men håller vi upp garden och bara ägnar oss åt det som är det starka i våra liv, så har vi inte så mycket utrymme för Guds verk. Ska vi be. Tack Jesus att det är på ditt ord vi får gå. Du som kallar och som säger kom och som sen säger gå. Tack att det här är hela våra liv egentligen. Att få höra dig säga kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Och sen utmanas i hela våra liv, gå. Låt ditt liv få blomma för andra människor, för mitt rikes skull. Tack Gud att du är med oss idag och att du har låtit ditt ord gå ut. Och oavsett hur mina ord har fallit, så vet vi att du är den som vill skapa i oss och som inte ger upp hoppet om oss. Och som definitivt inte står och pekar åt oss och säger, kolla den odugligen. Utan framförallt säger, kom till mig. Tack Herre att vår styrka är vår svaghet. Att vår sorg faktiskt kan vara vår lycka. Att vår ensamhet kan få vara vår största ingång till gemenskap på riktigt. Tack Herre för den här gudstjänsten. Tack att vi får fortsätta vara öppna för vad du vill göra och prata med oss om i våra liv. Tack för den här dagen när vi går ut härifrån. När vi går in, kanske precis som vi hörde i inledningen, i nya uppgifter eller åter tillbaka i gamla uppgifter. Ett slags uppbrott. Tack att vi inte går ensamma. Tack att din nåd följer oss var vi än går. Amen.